Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur menscykeln eller olika preventivmetoder fungerar.
Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mensrelaterade besvär.
Hormoner diskuteras ofta i media, men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen. Och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en stärkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden.
Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar.
Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se.
På begäran ska vi prata om vård av ärr efter kejsarsnitt, även lite gulligt kallat Mark of Love. Ska vi tejpa, massera, koppa och så vidare och i så fall varför, hur och när ska vi göra det? För att få expertråd har vi bjudit in ett riktigt proffs med lång erfarenhet, nämligen plastikkirurg Magnus Huber. Magnus som valt att fokusera på estetisk plastikkirurgi och som driver kliniken Improva i Stockholm sedan år 2007, så länge. Så välkommen till Babys podcast för att följa med in i avsnittet när jag, Carina Barnmorska, ska få bästa information och råd i ämnet av, som sagt, specialistläkare Magnus Huber. Välkommen till oss, Magnus.
Tack så mycket och en ära att få vara med i det här sammanhanget.
Ja, jättetrevligt att du kan vara med och som sagt ge din expertis. För att på begäran är det här, många kejsarsnitt av olika anledning görs idag. I riket, vet du hur många?
Oj, det har jag faktiskt ingen aning om. Jag ser ju väldigt många patienter på min klinik som efter graviditet vill korrigera buken. Och,
efter just kejsarsnitt?
Ofta så är det ju så här att när kvinnor har fött ett barn så kanske det går bra. Två barn eller tre barn, då plötsligt händer någonting med buken. Separerade bukmuskler. Och så kanske de tar upp, ja, magen ser ut så här. Och sen har jag det här hänget här ner till efter kejsarsnittet. Så att det är väldigt vanligt att jag ser det efter graviditeter. Men jag har ingen aning om hur många
jag kan tala om för dig. 18,6% är det, men då har vi inget 2023 utan och inte 2022 heller, utan det är 2021 som har kommit, som vi vet statistiskt sett. Men den siffran kommer att öka och det finns två fantastiska sätt att föda barn på, varav det ena är med, ja, vi kallar det olika, vi kallar det kejsarsnitt, vi kallar det kejsarfödsel, vi kallar det magfödsel och ja, samma namn för en härlig födsel kan vi väl säga. Men Magnus, du har två killar själv. Hur har ni fött?
Jag har tre killar.
Du har tre killar? Ja. Hur har ni fött? Något snitt?
Det var så att de två första föddes på normal väg. Tredje pojken, han kom ut redan i vecka 26 och då blev det akut snitt. Och då var det en duktig polsk läkare på Danderyd som sa, varför har ni inte gjort flödesmätning på navelsträngen? Och Och så bestämde vi, nu blir det snitt omgående. Så det blev väldigt brådskande. Mm. Så jag stod och opererade, gjorde en bröstförminskning. Jag fick lämna till min kollega och åka till Danderyd för att vara med vid kejsarsnittet. Ja. Det var dramatik.
Ja, verkligen, verkligen. Men idag, tre fina killar.
Ja, verkligen. Ja,
lite äldre, eller ja, äldre
och lite äldre. Lite äldre och i sina egna karriärer. Inga bebisar längre.
Nej. Men du, många undrar ju över det här hur, alltså man kan väl säga först och främst att ärren på magen, mark of love, vissa älskar dem att ha dem där och så kan det få vara. Vissa vill veta hur ska jag ta hand om det här och vissa vill komma till dig och dina kollegor och göra en korrigering efteråt. Så, så vi har hela spannet där kan vi väl säga. Mm. Men vad skulle du säga om vi börjar från början, så finns det ju två sätt att sätta ihop det här ärret. Det finns ju suturer, alltså tråd som vi kan sy ihop med. Och så finns det ju sån här agraffer eller staples, de här metallklamrarna. Mm. Vad säger du om de olika sätten? Är det ena bättre än det andra?
Jag skulle vilja börja med att säga att jag skulle önska att man fick lära gynekologer att operera på ett sånt sätt att det blir mindre problem med ärren. Många, nu säkert många som kommer att hacka på mig, men det är faktiskt så att det görs på väldigt olika sätt. Många gånger så blir ärren okej för att anledningen är att det inte är så mycket spänning när man syr ihop det. Men vi som plastikkirurger, vi syr ju i olika lager för att vävnadskanterna ska ligga diktan. Och tyvärr så ser man ju inte alltid det efter ett kejsarsnitt. Så att, jag skulle vilja säga så här, om ärret är tjockt, upphöjt och det är snett eller fult, då kanske man inte ens vill rekommendera olika sätt att få det snyggt, utan då kanske man säger att vi behöver se om det. Mm. Men så att, först och främst kirurgtekniken. Och då kan jag säga agraffer, ja, agraffer kanske är bra för den kirurgen som inte är van att sy i olika lager. Annars så gillar jag inte spontant agraffer, eftersom agrafferna skapar ett litet stickmärke som blir väldigt tydligt på båda sidor om ärret. Så jag är inte förtjust i agraffer. Helst så vill man att de syr olika lager och att man lägger det så kallade bikinisnittet så pass långt ner så att det inte stör patienten. Om det nu ligger kant i kant ärret, ja, då skulle jag säga att man ska tejpa ärret. Och det finns ju otroligt många studier på det här med att tejpa ärr.
Mm. Men du, pausa där. Vi kommer tillbaka till tejpen. Mm. Jag har nog aldrig sett någon som inte har sytt lager, alltså lager för lager. Och idag så läggs ju alla så gott som bikinisnitt. Och sen om det är graffer eller suturer, det är lite olika på olika kliniker och det är nog personbundet till den kirurg eller gynekolog som syr också. Jag ser inte och nog aldrig sett de här staples, agrafferna.
Nej, men det som jag ser, ofta så är det ju så, du får rätta mig, men patienten ligger i sidoläge när de snittar. Att ofta så går inte ärret rakt utan det går upp på ena änden så att det går lite snett ärret. Så även om, och när jag säger sy olika lager, då talar jag inte om djup ner utan jag talar om att sy subkutis, djupa dermis, ytliga dermis, interkutant. Och det tror jag inte att så många gynekologer gör, men det viktigaste är att adaptera så att kanterna ligger kant i kant.
Mm.
Är du med på vad jag menar?
Ja, absolut. Ja. Men Magnus, då pratar du om lite grann att vi pratar inte om det här estetiska då, utan att man kan faktiskt få problem med sitt ärr.
Absolut, och det är ju liksom många problem. För det första så gäller det att när man syr, att man blodstillar sig, att det inte är ett hematom, blödning under att man har sytt ihop så att man senare måste tömma ut det. Men det kan bli ett häng som stör, det kan samla sig, det kan bli eksem, det kan bli fuktigt, det kan irritera, förutom det rent estetiska.
Men det försvinner med tid?
Ja, det beror ju på, nu är jag ju Peter då, men det beror ju på hur man, som sagt, hur man syr och hur man tar hand om ärret, så kan det bli olika bra.
Mm. Så är det helt enkelt. Men den här som vissa kan få smärta eller nervsmärtan, kan det bero på att jag faktiskt har sytt fel?
Det vanligaste är faktiskt att man får alltid nedsatt sensibilitet när man skär. Så att de flesta kvinnor, de vet ju det, att om de känner ovanför sitt kejsarsnitt så är det sämre känsel. Och det är någonting man får räkna med, så är det. Men sen är det en del som får hyperestesi, det vill säga att det sticker och pirrar och är obehaglig känsla. Och jag skulle säga att det nog inte har så mycket att göra med hur de syr, utan vissa drabbas på det viset. Så fort man sätter kniv i någon så kan det uppstå problem.
Men du, man skär ju av de här så kallade nervändarna. Men när de växer och hittar tillbaks till varandra, då borde ju den smärtan oftast gå tillbaks.
Ja, men det är vissa som får bestående smärtor. Och det är inte så vanligt, men det kan förekomma. De sensoriska nerverna växer ut. Mm. Men nästan alla har en liten nedsatt känsel ovanför sitt kejsarsnitt.
Är det någonting som du möter på din klinik? Kvinnor som har kvar den här smärtan och som du sen kan åtgärda?
Inte att de söker för smärta, utan de söker mer för att det är en, de säger att jag har en påse på magen. Eller om man har gjort ett så kallat katastrofsnitt, som jag vet inte om man kallar det nu för tiden. Ibland så lägger man ju snittet vertikalt och då så säger de jag har en stjärt på magen. Så att ofta är det är mer att inte att de söker på grund av smärta, utan det är någonting som stör dem utseendemässigt.
Och jag kan säga att man lägger det vertikalt, det har jag inte varit med om i modern tid. Det känns väldigt gammalmodigt och det måste nog varit extremfall i så fall. Utan...
jag är inte så gammal, så att jag har ju bekanta som jag har korrigerat det på. Och då kanske det rör sig om, ja, för en 25 år sedan i alla fall, som det har lagts snitt på den ledden.
Ja, det är så. Ja. Mm. Nej, jag vet att du inte är så gammal. Ung och pigg och fräsch och en fantastisk plastikkirurg. Det är du. Men, ja, men intressant i alla fall. Men du var inne på det här med att ta hand om såret. Och som jag sa inledningsvis, så massera. Är det någonting som kan hjälpa någonting i läkningsprocessen, eller att inte få smärta, eller att det kanske ska bli ett till och med snyggare ärr?
Absolut. Att massera kan göra att man minskar svullnad, förbättrar lymfavflödet, så att det kan definitivt vara hjälp. Men förutom att man ska tejpa, för att tejpa är grunden för ett fint ärr, men massera kan absolut hjälpa till.
Och när börjar man med det?
Egentligen så sätter man ju tejpen direkt på i samband med operationen. Och vi brukar säga till våra patienter att man byter tejp kanske var 14:e dag. Byter man för ofta, då är risken när man drar bort den här mikroportejpen, det är att man rycker med små ytliga hudceller. Och då kan det bli en irritation som i sig kan skapa ett fult ärr. Låt tejpen sitta i 2 veckor, sen rullar man försiktigt bort den och byter till ny tejp.
Men du, det här med massagen då, är det samtidigt som man tejpar?
Jag skulle säga så här att massagen, det måste komma in när det har gått så pass, alltså det bör gå ett par veckor så att det i alla fall sitter ihop. Så att man inte riskerar att skada själva ärrläkningen. Men massage senare efter 3 veckor, det är helt okej. Sen hur stor betydelse det har, det är svårt att svara på.
Och hur masserar du? Finns det några kneptips eller finns det någon big no-no?
Nej, alltså jag pratar inte om massage som plastikkirurg, utan om patient frågar mig om jag kan massera ärret så att det ska bli bättre, så säger jag visst. Men det finns ingen teknik som jag vet det här fungerar bättre eller sämre. Det kan jag inte uttala mig om.
Nej, men då är vi inne på tejpen igen, och när jag står med, som jag ju ofta gör vid kejsarsnitt och så gjort i ganska många år, så har ju tekniken sett ungefär likadan ut, att vi sätter små steristripp när vi har sytt ihop, för det är så det görs på den klinik jag jobbar på. När man har sytt ihop så sätter man steristrips, alltså små tejpbitar, först. Och över där så sätter man ett operationsförband över hela det här. Vi rekommenderar, och det vet jag är lite olika rutin på olika kliniker, men det här övre operationsförbandet, det säger vi kan tas bort efter 7 dagar. Om det inte är jättekladdigt så att det måste bytas ut eller tas bort innan. Men annars låt det sitta, för att man ska inte lyfta på det för tidigt eller för ofta, och det är på grund av infektionsrisken. Och under där då så sitter de här små steristripsen kvar och håller ihop. Och de säger vi, som du sa nu, ta inte bort dem förrän de typ lossnar lite grann, så att man inte gör illa huden eller det här nya ärret. Men först när de har lossnat, då kan vi börja tejpa såret med en kirurghäftad tejp eller någon mer flexibel tejp. Har jag fel? Har vi fel?
Nej, det stämmer helt rätt. Och då kan man ju sätta den längs med ärret. Då behöver man inte sätta tvären. Och sen kan man väl säga så här, att vi har en viss erfarenhet av att den bruna kirurgtejpen kanske är lite snällare mot huden än den vita mikrobordtejpen.
Och det har jag lärt mig av dig, så det säger jag alltid till par som jag träffar eller kvinnor på BB eller på när vi gör kejsarsnittet, att när så rekommenderar vi tejpning, och det har jag lärt mig av dig tidigare, Magnus, mycket bra, att den bruna kirurghäftan, den är lite mer vänlig mot huden. Och så är det fortfarande då.
Ja, sen måste jag återigen poängtera att det finns trots allt folk som reagerar på tejpen. Och då brukar vi säga att då kanske man inte ska ha kirurgtejp, utan använda ett silikonstift istället.
Mm-hmm. Okej, okay. Ett stift.
Ja, det finns stift. Det finns också silikonplåster, eller som man klipper till en remsa och täcker, precis som man gör med mikropoltejpen. Det har visat sig att silikon har en väldigt gynnsam effekt på R. Och man diskuterar väldigt mycket vad det är som gör att R blir bättre med tejpning och med silikon. Men det bevarar ju fukten, och den skyddar ärret både från sol och från smuts. Men som sagt, tål man inte tejpen, då kan silikon vara ett alternativ.
Och varför säger vi inte silikon till alla då? Om du tycker att den är lite bättre?
Man kan säga så här, för det första är det silikontejp är dyrt, och många tolererar absolut mikropoltejpen. Den är billigare, så att det är väl egentligen en prisfråga. Sen skulle jag ju inte sätta på silikontejp när patienten är nyopererad, utan det gör man i så fall när det har läkt ihop efter ett par veckor. Så att de patienter som jag vet är känsliga, då säger vi silikontejp på en gång.
Och efter ett par veckor, och när tycker du då att vi sätter på den här kirurghäftan, den bruna?
Ja, efter två veckor, om såret ser snyggt och fint ut, att det inte är en irritation i såret, att det inte finns några tecken på infektion, utan att det sitter upp på ett tydligt sätt, då kan man köra mikropoltejpen. Och den kan man duscha på.
Just det.
Den andas.
Precis. Och hur många dagar, när ska jag byta den? Förutom när den lossnar själv.
Ja, 2 veckor brukar vara lagom.
Byta var 14:e dag.
Ja, och så rullar man försiktigt bort den så att man inte drar bort den.
Mm. Och då är nästa fråga, hur länge i tid? Vad säger evidensen om att tejpa?
Vi säger ju till patienter att om ni orkar och står ut, försök att tejpa i 6 månader. Jag tror att många inte pallar det. Men 3 månader visar ju studier att det är betydelsefullt.
Och om man tittar på mer elastisk tejp, skulle den ha fördel? Och vilken tejp är det i så fall? Ja. Vet du vad jag tänker på?
Ja, eller man kan säga elastisk tejp. När man talar om tejpning av R så kan man ju säga att det finns olika funktioner. Den elastiska tejpen, den ska ju bidra då till att hålla ihop sårkanterna. Och Problemet kan vara att om man anbringar en elastisk tejp lite för hårt, då kan man ju också få sår av draget. Så att vi använder ju inte några elastiska tejper utan enbart mikroportejp eller steristrip.
Så det är vad du rekommenderar, ja, som plastikkirurg?
Ja.
Ja. Ja, det är mycket med det här. Finns det några krämer?
Krämer, nej, då är det typ ett silikonstift som jag skulle säga.
Och det är krämform alltså? Mm.
Nej, kräm, det är som ett läppstift ungefär som man stryker på.
Ja, okej.
Okay. Sen finns det ju folk som säger att arnica är gynnsam för ärren. Och det kan det absolut vara. Men om man tittar i litteraturen så tror jag att det finns, jag gjorde en sökning på 347 unika artiklar som talar om det här med tejpning av R. Och det är ju flera saker just med tejpningen som gör att, att man håller såret rent, att minska blodflödet till det här området, man reducerar spänningen och det också applicerar ett visst tryck mot R. Och sen så tror man också att det kan förhindra en sån här ogynnsam bindvävsformation i såret som ibland kan uppstå.
Folk, och då pratar de om det vi kallar keloider?
Ja, eller det som är kanske vanligt är hypertrofiska sår, det vill säga att ärret blir tjockt, rött och upphöjt. Keloider, de är egentligen sådana att de växer som en svulst utanför ärrets gränser. Det är ju inte så vanligt som folk tror. Man säger oftast keloid om ett tjockat ärr. Men oftast är det hypertrofiskt där.
Lite skillnad där alltså?
Det är lite skillnad. Man kan säga att får man en äkta keloid som alltså växer utanför sina gränser, då är det dessutom väldigt riskabelt att skära om den, för att risken är att det kommer tillbaka ännu värre.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Alltså det finns alltså, det är inte bara det estetiska, så att man vill ha ett snyggt ärr. Det är inte bara därför vi rekommenderar tejpning.
Nej.
Under 6 månader eller längre om man vill
orka. Om man står ut, ja.
Om man står ut.
Ja.
Om jag har glömt eller inte gjort av någon anledning tejpat det här under några veckor eller någon månad i början, är det för sent? Och när
Nej.
Är det för sent att
Nej.
Börja?
Det är inte för sent. Man kan säga så här, ett ärr mognar ju under minst ett års tid. Så att om du glömmer några veckor så har du fortfarande en aktivitet i ärret som pågår. Och du kan absolut påverka det gynnsamt med tejpning.
Och det här att det för många kliar, vi var lite inne på det förut. Skulle det kunna bidra till att det blir mindre klikänsla?
Absolut.
Tejp eller med silikon?
Ja, tejpen och silikontejpen eller stiftet kan minska den där kliande. För ofta när det kliar i ett ärr, då blir man lite misstänksam, för att då kan det ju vara ett begynnande förtjockat ärr som håller på att utvecklas. Och de som får riktigt förtjockat ärr, de upplever oftast att det kliar väldigt mycket i ärret. Och då skiljer jag det från det kliandet som är under första veckorna när det är läkningsprocess.
Just det. Precis. Det är intressant det här. Om man tittar på R-brock, alltså att det blir ett brock i själva R-et, så är väl inte det jättevanligt. Men varför uppstår det? Vet du det, Magnus?
Alltså, folk utvecklar ju olika typer av R. Man talar om widespread scars, det vill säga att de har breddökar, och det kan ju bli som ett brock. Och då beror det ju oftast på att patienten har en bindväv, ett kollagen, som kanske har den tendensen att det sträcker ut sig. Och det kanske inte beror på kirurgisk teknik, utan vissa personer utbildar sådana här breddökade R. Och andra utbildar tjocka upphöjda R. Så att vanligtvis är det nog en individreaktion på R.
Är det någonting som man kan göra någonting åt?
Då skulle man ju se om ärret. Om man får ett sådant här breddökat där som väldigt tunn hud i själva ärret, då får man ju som plastikkirurg skära ut hela ärret och så sy i olika lager. Och då försöker vi till och med skapa en liten ås, ridge suture, så att det blir en...
Man verkligen, snyggt det lär.
Ja, det ser, då undrar ju folk, vad har du gjort för någonting? Jag har ju jag har fått en sträng, men då är tekniken går ut på att man ska liksom dra upp så att kanten är lite upphöjda. För sen när det läker och de här så kallade resorberbara trådarna som är försvinner, då blir det platt. Så att man kan sy ihop det så att det håller sig bra sen efteråt. Så det finns hopp.
Det finns hopp. Och också att man kan göra det för att det ska kännas bättre.
Absolut, för att får man ett, framförallt är väl de hypertrofiska eller för tjocka där, det blir ju en sträng som är obehaglig och det kan kännas i trosorna, det kan kännas i beröring. Så det är absolut värt att försöka åtgärda det.
Du var inne på, Magnus, att man kan ha allergi eller överkänslighet mot plåster eller kirurgtejp. Kan man ha det mot silikonet också?
Eller? Det finns faktiskt beskrivet. Och det är ju inte vanligt, men jag har hört om patienter som reagerar också på silikon.
Och vad gör man då?
Ja, men då kanske det funkar med mikropoltejpen. Ofta så finns det väl någonting att tillgripa. För att det är inte så vanligt att de inte tål silikon och inte tål mikropolhäfta.
Alltså man får prova sig fram helt enkelt.
Tillsammans med sin läkare eller sin duktiga barnmorska som tittar på det här. Nu kanske inte alla barnmorskor är lika intresserade som du, men det hoppas man ju och tror.
Ja, men absolut, absolut. Och framförallt så tycker jag att vi har ju mycket att berätta med expertis som du kan göra, Magnus, om det här. För att det här är ju inte bara estetiskt, utan det här är ju liksom någonting som vi ska leva med det här. För många är ett fantastiskt är också, mark of love. Det är ju faktiskt ett sätt att av två att föda barn på. Så det är betydelsefullt. Men vi ska ju också må bra av det. Vi ska se till att vi inte får de här ärrbildningarna och brock och smärta och så vidare. Så att det är bra att vi kan ge informationen ut. Så att vi hela tiden blir bättre på det här, för jag vet att i olika regioner så säger vi väldigt olika, och vi kanske borde ta till oss mera fakta och vad är det som gäller, så att vi kan hjälpa kvinnor där ute.
Jag håller med, och sen så finns det ju, det finns andra behandlingsalternativ för de som får väldigt upphöjda för tjocka där. Om man inte ska se om dem, så kan ibland då en plastikkirurg eller liknande spruta kortison i själva ärret för att få det att sluta klia, bli plattare och lägga sig. Det finns olika strategier.
Och när gör man det?
Vanligtvis så väntar man ju ut det här ett halvår för att man ser åt vilket håll det här ärret är på väg. Ser man att det är ett tjockt och rött och kliande är efter ett halvår, ja, då låter jag ju inte patienten vänta ytterligare, utan då skulle jag ju föreslå att man sprutar kortison i ärret och se om man kan få bukt med det.
Så det finns alternativ?
Absolut.
Vad har du några fler tips eller behandlingsmetoder?
Alltså det finns då finns också en möjlighet att behandla, men det måste göras ihop med en plastikkirurg eller hudläkare. Man kan lägga hydrokortison eller motsvarande kortisonsalva under en tejp för att få en ytterligare effekt på ärret så att det mjuknar. Men det måste göras i samråd med läkare, för att kortison har ju oönskade effekter också och kan tunna ut huden på ett felaktigt sätt, så att det måste göras i samråd med en specialist.
Mm. Mycket viktigt, som alltid. Mm. Individuella råd.
Ja.
Men du, då undrar jag över någonting som jag inte har kommit i kontakt med, men som jag ser förekommer, och det är det vi kallar för koppning. Det har du säkert sett också.
Absolut.
Vad säger vi om detta?
Ja, det är svårt.
Hur när och hur bra?
jag kan för lite om koppning, men vi vet ju också så här att man kan ju påverka bindväv och huden med olika sätt genom att sticka med nålar. Det finns något som heter dermapen. Det finns olika saker som ska stimulera bindväven. Och då är koppling ju skapa ett undertryck i huden och påverka vävnaden också på ett annat sätt. Så jag tror, det kan säkert ha effekt, men jag kan inte uttala mig om det. Jag har för lite kunskap för att säga att det fungerar. Och jag tror att det är väldigt viktigt att man inte ger sig på koppling av ett kejsarsnitt så här i ett för tidigt skede. Den måste ha läckt upp så pass bra att man inte får problem med själva ärrläkningen.
Och då är vi återigen inne där 6 månader någonting, eller?
Ja, och jag ska inte tala om koppling eftersom det inte är mitt område. Jag tror inte att du ställer till någonting, och jag vet inte hur pass mycket bättre det blir. Men det finns säkert en teori att det stimulerar bindväven och att det kanske har en smärtstillande effekt. Men jag kan inte uttala mig om det.
Lite modernt, vi får väl se vidare. Det finns ingen evidens eller vetenskap om detta ännu. Kanske någon Nej. Som vill forska på det. Men skulle man kunna tänka sig innan... Man kan ju inte veta om det blir ett akut kejsarsnitt, men kanske när man har ett planerat, skulle det kunna hjälpa att massera eller koppning innan?
Det tror jag inte alls. Jag tror inte att det har någon som helst plats faktiskt.
Så ingenting skulle du kunna tipsa om att göra innan ett kejsarsnitt?
Nej. Välj en duktig gynekolog som både kan få ut barnet bra och som syr bra. Det är liksom grunden.
Ja, men det är de. De är fantastiska.
Ja.
Sen kan vi alltid bli lite bättre på finlir överallt. Det kan jag säkert, kanske inte du, men de flesta av oss. Ja, fantastiskt.
Men jag kan ju inflika att den här gynekologen som faktiskt räddade vår yngste son genom att hon var så duktig på att diagnostisera att han behövde ut. Hon sydde inte så bra, det blev ett hematom med blödning och jag fick korrigera ärret. Men jag var ju så glad över att hon faktiskt räddade livet på vårt barn genom sin handgriplighet. Mm. Så att jag har fullkomligt överseende med att det här inte alltid är optimala.
Nu är det ju inte alla som har en partner som kan korrigera ärret då, men då får man gå till dig och dina kollegor istället.
Absolut.
Men du har en hel del av de här kvinnorna som behöver göra korrigeringar av olika slag.
Jag skulle vilja säga att väldigt många av dem, jag känner att jag är privilegierad på Improva, för att jag har flesta patienter kommer på en personlig rekommendation. Och de kvinnor som kommer, de kommer oftast, det är relaterat till tidigare graviditeter, det är kanske att brösten har sjunkit ner, att bukmusklerna separerat. Jag var häng vid kejsarsnittet. Så det är en patientgrupp som man ser väldigt ofta. Varje konsultationsdag så träffar jag kvinnor som har fött barn och som jag kan erbjuda hjälp på olika sätt. Så att, det är en viktig grupp och det är en tacksam grupp att hjälpa. Och jag, till exempel om vi nu skulle tala om bukplastik, så är inte det ett rent estetiskt ingrepp, utan det är ett funktionellt ingrepp när man syr ihop de här separerade musklerna. För det spelar ingen roll om du har världens bästa PT och tränar, är de väldigt separerade, då behövs det ibland extern hjälp.
Mm. Och det är ett helt eget avsnitt, Magnus.
Ja, jag förstår det.
Eller hur? Och ett intressant sånt.
Absolut.
Så det kan du väl hänga med på?
Ja, jag ska försöka.
Och berätta. Men det du säger, det är ju i alla fall att vi kommer till dig av olika anledningar. Men det kanske i de här fallen där man har gjort och genomgått en kejsarfödsel, så är det kanske framförallt inte för att det ska vara ett snyggt, stiligt, smalt, tunt ärr. Utan
nej,
det handlar om en funktion. Det handlar om att jag inte ska behöva känna smärta eller kliet eller den här att det sitter i vägen helt enkelt.
Absolut. Och jag vet en del som har sagt om män skulle föda barn, då skulle alla sina åtgärder vara kostnadsfria.
Ja.
Det kanske inte stämmer, men det är en stor grupp i samhället. En stor grupp i samhället som behöver få hjälp och råd.
Mm. Verkligen, verkligen. På många sätt så, tyvärr. Har du någonting som du skulle vilja lyfta i det här med vård efter kejsarsnitt, alltså av ärret?
Nej, men jag tror så här att om man har duktiga barnmorskor som följer upp kvinnor efter graviditeter, kan man ju alltid i tveksamheter hänvisa till om man har någon plastikkirurgkontakt eller liknande för second opinion för att se går allting åt rätt håll. Sen tror jag att ni har så mycket erfarenhet som ni ser själva, men man ska inte glömma bort att det är inget svårt att remittera vidare till någon som är bra på R.
Kan du tycka att det blir värre med antal kejsarsnitt? Alltså på samma kvinna?
Om man har en duktig gynekolog och de ser att patienten är snittad flera gånger tidigare, så om man har tid och det inte är för stressigt, så kan de ju skära ut även de gamla ärren. Och då ska det inte vara någon större nackdel, även om det kan vara ärrigheten kan ju göra att det är lite besvärligare för den opererande gynekologen. Men ibland så är de ju kloka och skär bort det gamla ärret, och då är det inte egentligen så mycket sämre för att det är gjort tredje gången.
Mm. Det låter positivt.
Mm.
Och det här med att undvika att sola på R, gamla
R. Det är jätteviktigt.
Hur länge? Aldrig någonsin?
Nej, men det är ju så här att cirka ett halvår också. För att solar du på ett nygjort R, då kan du få en hyperpigmentering. Det vill säga att R kan bli brunt. Så att det är därför kirurgtejpen, förutom att skydda från smuts och annat, så skyddar det från solljus. Och sen de flesta har kanske en bikinitrosa som täcker ärret. Så att inget solljus på ärret.
Och om vi ser generellt till ärr, så är det ju så oavsett var det
sitter. Ja. Det man ska tänka på, har man blåmärken och solar på det, då kan man få någonting man kallar för hemosiderinutfällning. Det vill säga när hemoglobinet bryts ner, så kan det bli en brun pigmentering om man solar på det, som inte är så trevlig. Det
som blir permanent.
Ja.
Mm. En missfärgning helt enkelt.
En missfärgning, en brun missfärgning.
Mm. Mm. Är det någonting annat jag ska typ passa mig för? Nu är vi ju inne på kejsarsnittsärr då.
Du menar eller tänka du som på barnmorska när du hanterar patienter, eller vad tänker du
på? Ja, gärna. Ge mig tips.
Nej, men jag tycker så här, man kan ju säga att ett operationssår är bra att det är täckt i en vecka. Men sen är det viktigt att ta bort förband också, så att man ser att det inte är geggigt, kladdigt, rodnat. Så att kunna inspektera tycker jag är viktigt. Men det är rimligt att det sitter på i 7 dagar. Men jag menar att det luktar illa, är missfärgat och kladdigt, är ju ett tecken på att man måste lyfta på förbandet och titta tidigare.
Och det ser man ju oftast igenom det här förbandet när det börjar bli kladdigt. Men vad tycker du, eftersom vi nu gör så olika, vad tycker du om de som tar bort det här yttre förbandet efter 3-4 dagar?
Man kan säga så här att det kan fungera alldeles utmärkt. Det beror egentligen på vilken patient du har att göra med. Om det är en klok patient som kan inspektera sitt sår, tvätta rent runt omkring, då går det bra att ta bort det så pass tidigt också. Men som regel, om det är steriltvättat och gjort enligt konstens alla regler, då bör ju tejpen eller förbandet kunna sitta en vecka. Men som sagt, det är lite individberoende hur man kan hantera ett sår.
Ja, men det, jag tycker att det låter rimligt och det är så vi alltid har jobbat. Sen är det ju olika rutiner på olika kliniker. Så man får väl lite anpassa sig, men man får lyssna på lite expertis också. Och det här är ju liksom, du tittar ju, som du sa, du är ju den plastikkirurg som tittar på evidens noggrant, och det är vi tacksamma för att vi ska lära oss mer och för att vi ska lära ut mer till våra lyssnare, till er där ute.
Jättebra.
Jättebra. Har jag glömt något?
Jag tror inte det.
Ingen fråga som jag har glömt?
Nej, jag tycker jag har fått med väldigt mycket.
Ja. Jag tror också det, och det kan ju vara så att det dyker upp någonting, men då hör vi av oss till dig så får du svara på våra lyssnares frågor. Skulle det vara okej, Magnus?
Det är helt okej, absolut.
Jättetrevligt. Men du, stort tack, och då är det väl så att vi hörs snart igen då. Vad skulle vi prata då? Då skulle vi prata om de här delade magmusklerna
ja, just det,
som precis. Kan ställa till det efter, efter graviditet.
Precis.
Och då är min fråga, kommer jag på nu då, efter graviditet, och ökar det den problematiken ännu mer efter kejsarsnitt?
Problematiken med
delade magmuskler eller separerade?
Nej.
Utan det är graviditeten som...
Ja. Precis.
Som, alltså den, de ska ju dela på sig, annars så kan
de
ska inte,
dela på sig.
De ska men, dela på sig, men de ska också gå tillbaka.
De ska gå ihop, och det gör de inte alls.
Nej. Vad bra, vad intressant det kommer att bli också, Magnus.
Tack.
Stort tack.
Ja.
Stort tack för att du hjälpte oss.
Och så lite.
Vi har alltså pratat med specialistläkare Magnus Huber, plastikkirurg på kliniken Improva i Stockholm. Vill du ta kontakt med Magnus eller hans kollegor, så Improva klinik finns han på. Vi finns på Babys podcast, och förhoppningsvis så ger vi dig massa information och faktaavsnitt i alla våra avsnitt, och finns också på Instagram, ett Babys podcast. Så följ oss där. Rebecca, gynekolog, förlossningsläkare, partner in crime, är också snart tillbaks. Tills vi hörs igen, så ta väl hand om er där ute, så hörs vi snart som sagt. Tack och hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.